Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra
och med mig Emily.
Idag har vi Emma med oss och du ska få prata om din sons pappa som dog 2018 på grund av cancer.
Ja.
Välkommen.
Tack. William, som din sons pappa heter, blev som sagt bara 20 år gammal. Och det är därför du ska få vara med i vårt poddavsnitt. Mm. Så vi tänker att vi lämnar över till dig. Och så får du berätta. Och så flyker vi in med frågor under samtalets gång. Om det känns okej. Mm.
Ja, men vi lärde ju känna varandra för att vi båda var hörselskadade. Så det började ju liksom med att han provade i min klass. Och det som är så roligt, för vi båda kan ju teckenspråk. Och på teckenspråk så har man ett eget tecken för alla, alltså ens egna namn. Istället för att hålla på och bokstavera liksom Emma till alla som heter Emma, så har man som ett eget persontecken för det. Och då hade ju jag och William nästan samma. Det finns ju hur många olika sätt man kan göra. Och jag har aldrig träffat någon som har haft samma, exakt samma persontecken. Men vi hade liksom samma. Och då var det liksom, fick jag upp ögonen för honom liksom. Men det här var ju när vi gick i sexan, tror jag, i grundskolan. Men sen var det inget mer med det. Men man hade ju alltid det i bakhuvudet liksom, att det var ju någonting där liksom. Och sen så i sjuan har jag för mig då, så sökte jag upp honom på Instagram för vi hade gemensamma vänner. Han började sen inte min klass för att det fanns inte plats. Så då träffas vi inte mer. Men sen fick jag för mig en kväll att söka upp honom. Eftersom vi hade gemensamma vänner så hittade jag honom ganska snabbt. Lämnade en kommentar och han svarade mig. Och sen så började vi skriva och då insåg vi att vi bodde i samma kommun. För skolan som vi provade i låg liksom inne i Stockholm eftersom det var förhörsskadade. Och så då, jag hade ju ingen aning om att han bodde så nära. Så det var liksom 10 minuter med bil då. Så vi gick nära varandra och så vi började skriva. Och sen så dagen efter så fick vi för oss att åka tillsammans till skolan. Och sen så bara fortsatte vi träffas. Vi var ju så små liksom. Så man förstår väl inte liksom när det är kärlek och kärlek. Men jag var ju liksom så här, ja, jag tyckte om honom jättemycket liksom. Så därifrån sjuan så var det verkligen, ja, men jag kände att det var något speciellt liksom. Men det var ju mycket drama där när man gick i högstadiet. Så det var inte alltid så att vi var ju tillsammans hela tiden där. Men sen i nian så blev vi tillsammans då. För då, ja, men då höll vi verkligen ihop och vi träffades varje dag efter skolan. För vi gick ju inte samma skola. Vi träffades på helgerna och sen så vi blev ju tillsammans precis innan gymnasiet då. Och då skulle han flytta till Örebro. Så då hade vi distansförhållande. Ja, och då fortsatte vi tillsammans ändå trots distansen. Så vi hade distansförhållande då i ett år. Och sen så blev jag oplanerat gravid med Love. Och jag har ju aldrig velat ha barn. Eller alltså jag har inte varit så här, jag vill vara ung mamma, eller jag hade inte tänkt tanken att jag skulle skaffa en familj eller så liksom. Men när jag såg att jag blev gravid på stickan så var det fanns inget annat att jag skulle behålla honom. Och jag vet inte varför. Det var bara, ja, men innan hade jag ju aldrig tänkt att jag skulle ha barn, men där var det, jag skulle fullfölja graviditeten liksom. Och så vi gjorde ju det där liksom, och jag var 17 år och han var 18 liksom. Vi var jätteunga och jag hade typ aldrig hållit en bebis. Jag har inga små, eller så yngre, syskon har jag inte. De är bara några år yngre liksom. Så jag har ju knappt träffat yngre barn. Men det var bara som att, ja, jag skulle ha Love liksom. Utan att jag visste varför. Nu efterhand så förstår jag att det var menat. Det känns, jag kallade allt det för vårt lilla mirakel. Så då jag bara gjorde det liksom. Jag visste inte varför liksom. Men nu efterhand så är det liksom, ja, men han var ju vårt mirakel. Liksom, vi menade att vi skulle få Love. Mm. Ja, men hade vi inte haft Love så hade jag inte kanske tagit mig igenom sorgen om vi inte hade haft honom efterhand.
Men hur var det att berätta för era familjer och vänner?
Ja, men alla blev ju chockade. Dels eftersom jag inte skulle ha barn. Eller jag var inte någon som längtade efter barn liksom. Och vi var så unga. Vi gick i tvåan i gymnasiet. Och alla tänkte, ja, men ni måste ju gå färdigt gymnasiet och ni ska inte ha barn än. Och ja, men det var mycket,
att alla andra tänkte och tyckte vad vi skulle göra. Men jag följde bara min magkänsla utan att reflektera varför. Men för mig var det liksom inget annat. Jag ska göra det här liksom. Jag följde bara magkänslan och ja, men då får jag ändra på livet för att lilla Lova ska komma till oss då.
Visste ni att det var en pojke?
Ja, vi fick reda på det då på det synultraljudet.
Men sen när Love föddes, bodde ni tillsammans då eller hur?
Ja, vi flyttade ihop då under graviditeten. Då flyttade jag då till Örebro där han gick i skolan för att han skulle gå färdigt gymnasiet då. Ja, så då bodde vi där ett år. Ja, så då flyttade vi till egen lägenhet. Han hade ingen egen lägenhet när han gick i skolan där. Det var ju så här kollektiv liksom. Så då sommaren när han gick i tvåan. Ja, men där när han skulle börja trean då. Och jag var gravid. Då flyttade vi dit för att han skulle få vara delaktig liksom. Annars skulle vi inte ses ofta.
Mm.
Eftersom jag bodde i Stockholm då.
Just det. Men sen så bestämde ni för att inte vara tillsammans längre.
Ja, det var ungefär när Lova var ett år. Så tänkte vi att vi, ja, men man är ung liksom och vi hade eller liksom växt med varandra och det var så mycket drama i högstadiet och allting. Så vi behövde ju bara liksom läka oss själva på varsitt håll typ. Och då gjorde jag ju slut. Men det var inte tanken att vi aldrig skulle bli tillsammans igen. Och det var han medveten om också. Jag sa ju till han och han sa ju till mig att vi kommer alltid vara varandras livskärlek liksom. Och det var ju liksom, vi skulle bara, det var som en paus kan man säga liksom. För jag kunde inte se mig själv gifta mig eller skaffa fler barn med någon annan. Så kunde inte jag.
Men flyttade du hem igen då?
Nej, då, ja, men vi bodde då i Örebro i ett år. Sen när han då tog studenten i trean flyttade vi till Nynäshamn tillsammans. Eftersom jag skulle ta studenten då i Stockholm. Och då skulle jag ju fortsätta mina studier. Och han skulle vara pappaledig med Love. Så då bodde vi tillsammans i vår andra lägenhet. Men sen när vi gjorde slut då. Det var ju liksom i december. Så då flyttade han hem. Och jag fick ha kvar lägenheten eftersom Love gick på förskola där. För jag skulle göra honom då.
Mm. Och sen så, vi vet ju då att han dog av cancer. Men hur var hela den processen? Hur fick han besked? Vad hände?
Alltså han har ju sedan innan haft någon tarmsjukdom. Så han är ju, jag minns inte nu vad han heter. Men han har ju alltid haft lite problem med magen typ. Ja, han har ju haft regelbunden kontakt med läkare för det och så. Och sen så var det då i början på januari som han var hemma hos mig och Love. Och sa liksom så här, han hade väldigt, mådde inte bra liksom. Vi var ju fortfarande jättebra vänner fast vi hade gjort slut liksom. Och då så satt, jag kommer ihåg, han satt bredvid mig efter att han hade varit med Love då själv för att jag hade varit iväg. Och så satt han och bara, ja men jag känner någonting här på magen liksom. Och då kändes det liksom som en knöl. Och det är ofta då på tecken på cancer. Men då hade han ju inte sökt vården eftersom han brukar ju annars också ha problem med magen liksom. Och då sa jag liksom, nu får du söka vård direkt eftersom du inte mår bra. Och då, sen dagen efter så sökte han vård. Men det tog jättelång tid innan de liksom förstod vad det var. Först så sa han bara att det var en vanlig tumör. Och sen dröjde det 3 dagar tror jag innan han sa att det var cancer. Så det var väldigt, det tog långt innan läkarna gav beslut liksom.
Berättade han det för dig direkt då? Eller?
Ja, han skrev till mig hela tiden. Jag kommer ihåg, jag satt i skolan på lektionen och jag var ju alltid så här, ja, men man får inte ha telefonen då. Men helt plötsligt fick jag någon känsla, bara ska jag kolla telefonen och det brukar jag inte göra annars. Och då hade han skrivit att han hade fått cancer och läkarna sa att det var obotlig cancer, så.
Och han skrev det till dig på sms?
Ja, för alltså han bodde ju på norra sidan av Stockholm då. Och jag bodde på södra sidan eller vad det blir. Så vi träffades ju inte jätteofta då. Och då så, vi pratade inte på telefon heller. Så då skrev han ju det.
Mm. Men hur var det att få det beskedet? Vad tänkte du då?
Ja, men alltså, jag var ju så ung också. Så man förstår ju inte riktigt vad det innebär då. Och det pratas inte så mycket om heller. Och jag har ju inte känt någon som har haft cancer heller. Så jag förstod det inte. Men sen så när lektionen var slut så sa jag att mina kompisar bara vad jag fått sms. Och det var så här, men det är så här folk, de klappar mig lite så här på ryggen och kramar om mig. Men jag förstod ju inte liksom vad det innebär. Förrän jag kom hem och bröt ihop typ. Ringde min kompis och kom hem till mig och var med mig. Och berättade för familjen och så. Men jag var ju fortfarande ganska ensam i lägenheten då. Varje dag efter skolan och var jätteledsen, men jag förstod ju knappt vad det innebar liksom, för alltså, jag visste inte vad cancer var förrän då liksom, när man var tvungen att lära sig lite grann.
Mm. Och vad sa William sen då?
Nej, men det gick ju väldigt snabbt. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag för mig att det var i slutet på januari som vi fick reda på att han hade cancer. Och sen så fick han ju operera bort tarmarna, och så han uppdaterade mig. Men ibland så mådde han ju dåligt, så då uppdaterade hans mamma mig istället. Läget var ju väldigt kritiskt, för först fick de ju operera bort tarmarna. Från det där skulle vi bort det mesta. Men då hade ju redan hunnit sprida sig. Så då var ju liksom, ja, då kunde inte göra så mycket mer efter det.
Men åkte du och Love dit och hälsade på honom?
Ja, efter operationen där så åkte jag dit med honom och hälsade på honom. Och då, det var ju typ dagen efter tror jag eller någonting. Jag ville ju åka till honom flera gånger, men jag gick ju i sista året i gymnasiet. Och jag förstod ju som sagt inte hur allvarligt det var. Jag hade gjort så mycket annorlunda om jag hade förtrott liksom. Men då åkte vi några gånger efter skolan i alla fall.
Mm. Och just det här med att man, som du var ju själv ett barn och hade barn, och ditt barns pappa var jätteallvarligt sjuk.
Mm.
Det måste verkligen ha varit så mycket tankar och så mycket känslor. Och
ja, och samtidigt liksom försöka kämpa att ta studenten själv. Liksom. Och jag bodde ju som sagt i Nynäshamn och hade släkten på andra sidan stan. Så jag hade ju en vän på den sidan av stan, men jag var ju fortfarande ganska ensam. Och jag hade mina kompisar från skolan, bodde inte heller i närheten. Så jag åkte ju alltid hem och hämtade Love, och så var vi själva hemma. Och då var jag ju ledsen hela tiden liksom.
Mm.
Men det var ingen som visste om det liksom. Jag visste ju inte liksom vad man skulle tänka eller göra eller så.
Men tänkte du att han kanske skulle dö?
Nej.
Eller förstod du inte riktigt det?
Alltså, nej. Han var hemma hos oss sen efter operationen, kanske en månad efter tror jag. I mars någon gång. Då var han hemma för att han skulle följa med och se, hämta Love från förskolan här för mig. Och då var vi själva då första gången på väldigt länge efter beskedet. Då var första gången var själva efter beskedet i alla fall. Och vi gick och pratade liksom så här om det. Och sen så sa han till mig att läkaren sa till honom att han har ett år kvar att leva. Men han har inte sagt någonting till hans föräldrar. Men han ville att jag skulle veta det. Och då blev jag jätteledsen liksom. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tänkte ändå att ett år är mycket, de kanske har fel. Och han såg ändå ut att må ganska bra då, tyckte jag. Visst, det var jobbigt efter operationen, men annars så såg han ut att vara som han var innan liksom. Mm.
Så han någonting om hur han tänkte med Love och så?
Nej, inte alls. Alltså ingen av oss han ju förstår, så det han vill ju inte alls prata om överhuvudtaget. Han vet jag, det var ju typ däremot sista gången vi träffades hemma hos honom, då sa han bara att han vet att Love alltid kommer att ha det bra hos mig. Men annars har vi inte pratat någonting om det.
Men pratade du någonting med hans mamma och sådär också? Då?
Ja, men alltså vi pratade alla om livet efter. Gjorde vi inte.
Hade du önskat att ni hade gjort det mer?
Ja, alltså hade jag förstått att det var, för läkarna sa ju då ett år liksom. Så då tänkte man ju ändå att ja, men vi har ett år liksom och började prata om det typ. Men samtidigt förstod jag inte att han skulle dö då, även då. Men sen så i maj tror jag så sa de att han har ungefär ett halvår kvar att leva. Men det var ju precis innan min student liksom. Och sen dagen efter studenten hade jag fått ett jätteroligt jobb som jag alltid ville ha. Så då började jag jobba. För att han var ju bara hemma då, det var inte så mycket som hände liksom utan att han var sjuk liksom. Så jag började jobba och alla pressade ändå på mig liksom. Ja, man ska börja jobba efter man tagit studenten och jag är barn liksom och typ så. Så jag började jobba liksom. Och sen så, jag jobbade inte så länge, jag jobbade en vecka kanske eller något. För då träffade jag ju, Love var ju hos William då, några gånger när jag jobbade. Och då träffade jag honom och kände jag bara, såg hur han blev sjuk varje gång jag träffade honom. Så då såg jag upp mig. Eller jag såg upp mig också för att det var krångliga tider, men till större del var det för att jag ville vara hemma den sommaren. Ifall det skulle vara den sista sommaren någonsin liksom. Så då sa jag upp mig och liksom tänkte, ja men då, jag sa det till honom också att jag såg hellre upp mig och inte jobba alls i sommar och är med dig liksom än att jobba. Även fast vissa andra sa att jag måste jobba för jag har ju barn, måste ta hand om liksom. Och då bodde vi hemma hos min mamma. För vi flyttade hem då i februari flyttade vi hem till mamma för jag kunde inte bo själv i den lägenheten till slut för att det var hög hyra. Så då bodde vi i alla fall hemma hos mamma. Så då var det liksom, de ville att jag skulle skaffa jobb för att kunna komma därifrån liksom. Men jag kände ju mig att jag skulle inte jobba, att jag såg upp mig. Och sen så såg jag bara på liksom, man blev mer och mer sjukare.
Och när var det sen som han dog?
Vi träffades ju en gång vid midsommar. Och då var det typ sista gången vi träffades innan han gick bort. Och det var också väldigt fint ändå att träffas då. För annars hade jag inte tänkt att jag skulle göra det. Eftersom vi inte var tillsammans liksom. Men jag kände igen att han var så sjuk liksom. Så då ville jag vara där. Det var också jobbigt. Man såg då att han var sjuk. Och det såg man ju inte kanske i mars, februari när jag träffat han mycket liksom. Och ibland, det kunde ju gå lång tid med att jag träffade han. För att han, Loves far och farfar kunde hämta honom ibland om han skulle träffa honom och inte hon. Så jag träffade inte honom lika ofta liksom. Så någon gång jag inte hade träffat honom på någon vecka så helt plötsligt såg jättesjuk ut liksom. Och då blev det liksom såhär, oj, det är ju på riktigt liksom. Och sen så, ja, det var ju midsommar där. Och sen så natten den 2 juli så skulle vi åka bort. För min mamma skulle bjuda mig och Love och min brorsa på en utlandsresa. Och vi skulle bara vara borta 3-4 dagar typ. Och jag har inte varit utlands på hur länge som helst. Och där var vi bokat sedan länge. Och då, alltså han var ju sjuk och då hade läkaren sagt ändå ett halvår att han skulle ha kvar. Så då var det lugnt liksom när vi, jag hade ju packat och allting liksom inför det. Men sen så på kvällen så på sms med hans mamma att han åkte in akut. Och att det är jätteallvarligt. Men jag förstår ju fortfarande inte alltså, hur allvarligt det är liksom. För han hade ju åkt in med akuten förut några gånger. Jag hade ingen körkort eller någonting så jag är beroende av någon annan att ta mig dit. Jag kan inte sitta mig liksom och kommunal själv med Love mitt i natten heller. Och jag förstod ju som sagt inte hur allvarligt det var heller. Så det liksom dröjde typ 2-3 timmar som jag var vaken. Jag fick sms precis när jag skulle sova. Och jag hade tur att jag såg det för det var liksom sista jag kollade in hela från telefonen. Så det tog någon timme innan jag lyckades övertala någon från familjen att vi skulle åka in till sjukhuset då. För sen samma natt klockan 3 skulle vi egentligen åka till Arlanda och flyga. Men då ville jag ändå åka och besöka han innan det. Så då var vi där klockan 1 på natten och träffade honom. Och jag bara kände liksom, ja men han är döende liksom. Det var inte så här att han var sjuk. Så då, sen vi var där en stund och sen så åkte vi hem. Och så väckte jag mamma och sa, jag kan inte åka, han kommer dö liksom. Och sen så, klockan var ju mycket på natten liksom och Love var ju trött så jag var tvungen att sova med honom. Men jag var vaken i natten och liksom tänkte så här, men vad ska jag göra innan han går bort? Vad ska jag säga? Och liksom, om alla de här sakerna som jag gör innan han går bort. Och jag visste ju att jag ville åka tillbaka det så här morgonen så visste jag exakt vad jag skulle säga. Jag visste liksom, jag skulle ta vara på varje dag. Och sen så, han är ju inte åka dit innan han hade gått bort. Så han dog ju utan jag hann säga då. Det är det jobbigaste.
Mm. Jag förstår det. Vad hade du önskat att du fick säga?
Att vi älskar honom. Jättemycket. Han är stark liksom. Och sen fråga vad han vill att jag ska göra med Love. Eller det är klart att jag ska handla om honom. Om det är något speciellt jag ska tänka på liksom. Eller om man vill skriva något brev till honom. Eller om jag vill att jag, om man vill att jag ska säga något till Love. Eller vad som helst. Men ingen av oss förstod liksom hur allvarligt det var. Han sa, när jag satt på honom där på natten så sa han, visste jag vi skulle resa. Sen sa han liksom, åk. Och hans mamma sa också det, åk nu. För ingen förstod liksom då att han handlade om timmar. Så sa han liksom, åk och njut liksom på semestern. Men sen så när jag kom hem så insåg jag liksom, jag kommer inte åka. Jag tänkte åka någonstans liksom. Det är ju inte, känns inte bra liksom. Och hela tiden har jag bara följt marschen. Så har jag ju lett mig ändå till bra beslut. Men ja. Jag önskar ju att vi stod liksom då. Och på en gång liksom att hur allvarligt var. Då hade jag, visste jag så hade jag ju bara stannat där. Jag hade ju inte åkt hem liksom. Mm.
Hur fick du reda på att han hade dött?
Nej men vi satt hemma. Jag och Love satt ju hemma och väntade på att de skulle köra oss in till sjukhuset igen på morgonen. Och jag sa ju liksom att vi ska bara äta frukost så kommer jag. Men då innan min morfar skulle hämta mig hade jag fått ett sms. Då skrev hans mamma att han hade somnat. Och då skrev jag somnat som var då. Och då så skrev hon typ såhär, han hade somnat in nu. Och då kom jag ihåg liksom såhär, ska jag säga någonting? För min bonuspappa var hemma och min bonusbror också var hemma. Min mamma och min brorsa hade jag på resan då på morgonen. Så min morfar skulle komma och hämta oss. Och jag bara, ska jag säga något nu? Eller ska jag bara säga att han är död nu? Eller vadå? Men sen så, ja, morfar kom sen typ en kvart senare. För jag bara, jag grät ju inte någonting. Jag förstod ju liksom inte. Morfar kom ju sen efter en kvart typ. Och då sa jag, när morfar och bonuspappa där, så sa jag bara, men det är för sent liksom. Så ja. Men jag åkte ju dit ändå. För ja. Säga hej då fast han inte levde liksom. Mm.
Då var Love
1,5. Han fick ju följa med ändå.
Mm. Pratade han på något sätt som att pappa var...
Nej, alltså han förstod ju inte. Det var samma när vi besökte på sjukhuset innan. Han lekte ju bara med honom liksom. Och gick runt, hade nyligen lärt sig gå. Han förstod ju ingenting liksom. När vi satt där, men när vi kom tillbaka till sjukhuset då, på morgonen när han inte levde, så ja, men han bara satt där. Vi satt ju allihopa runt honom liksom. Han satt ju i min famn och bara pratade med allihopa liksom och rörde honom och så.
Mm. Vad fint att han fick vara med på det.
Ja, för mig fanns det inget liksom. Det är klart han ska vara med. Jag vet att många kanske tycker att det är fel liksom eller så, men för mig är det klart han ska vara med.
Mm. Det håller jag med om. Hur var det att se William när han inte levde längre?
Men alltså då förstod jag inte heller det. Det är ju liksom, jag pratas ju så lite om döden, cancer, allt det här. Så jag förstod ju inte vad det faktiskt innebar. Det är ju kanske först nu, typ, efterhand. Men alltså jag kunde ju knappt gråta när jag var där. Och det tyckte jag var jättejobbigt, för alla andra var ju ledsna. Jag förstod ju inte liksom, jag tyckte... För mig var det också som inte träffades ofta från typ mars när han var så sjuk. Man började se att han var sjuk. Då var det som att den William som var frisk levde. Men den William som var sjuk då, liksom, det var ju som två olika. Liksom. Så jag hade svårt att koppla att det var faktiskt han som var samma person. Liksom. Så jag förstod ju liksom inte den nu var där eller någonting. Jag var ju liksom ledsen, men inte så mycket. Jag grät inte så mycket då.
Fick du något stöd efteråt?
Nej, alltså folk har ju sagt att jag kan ju gå och prata med någon liksom, men jag har ju gått och pratat hos kurator tidigare innan han fick cancer och allt det där, men då har jag inte känt att jag har kunnat prata liksom, och då har det gett mig mer att jag blir blyg och mått dåligt bara, så jag har inte velat gå och prata med någon, så jag har inte fått någon direkt stöd, har jag inte gjort mer än av hans familj då, ska jag säga. Mest. Eller jag fick, när han gick bort, fick jag bo hos mor och morfar som är jättesnälla och hjälpte till med Love och allting. Men alltså, annars så är det inte så jättemycket stöd, skulle jag säga.
Jag kan tänka mig att man lätt glöms bort eller hamnar mellan stolarna när man är ung till exempel.
Ja.
Och eftersom att ni inte var tillsammans.
Mm.
Men ni har ju fortfarande barn tillsammans. Mm. Så att det känns som att... Man kanske
ja, det, alltså, han var ju som min bästa vän också. Vi hade liksom växt upp och var i tonåring tillsammans. Så det är mycket liksom, att växa under tonåring tillsammans också. Så det var ju liksom... Aha, ja, men det var som att förlora en bästa vän också. Mm. Det hade jag gjort. Alltså, även om vi hade gjort det för länge sedan. Eller om han bara hade varit en kompis att hade kontakt med. Det var ju samma grej liksom. För att han var ju viktig för mig.
Mm. Och då att tänka på allt det här som ni nu inte... Det kommer få tillsammans.
Mm.
Den här bilden som du tänkte att...
Ja, alltså det jobbigaste är att jag trodde vi hade mer tid tillsammans. Liksom. Det fick vi ju sen inte. Liksom. Vi hade ju bara för kort tid tillsammans.
Mm.
Och sen att han bara fick vara med och sen låg växa upp i 1,5 år.
Mm. Ja, för att nu har ju du en föräldraroll där du är ensam.
Mm.
Förälder till Love.
Ja, jag plötsligt vi bodde tillsammans, men jag plötsligt var jag ensam. Jag skulle ta alla beslut själv. Liksom allting från vilken förskola han ska börja på, eller om det händer något när han är äldre, om det ska bli en allvarlig operation eller någonting. Jag, allt ansvar ligger på mig.
Mm.
Liksom, jag ska ju alltid rätt, jag har ingen att prata med om det. Liksom. Eller en annan som har lika mycket ansvar som man kan bolla med, liksom, eller vad som helst.
Precis. Men jag funderar på det med så här vårdnad och sånt. Mm. vad jag har hört, bara jag kanske har helt fel, men att det kommer in som någon annan person som har en annan, inte vårdnaden, men typ så här tar vissa ekonomiska beslut och sånt där. Det finns inget sånt, eller?
Nej. Mm. Alltså, för mig så skrevs ju vårdnaden över på en gång till mig, så jag fick ju ens en vårdnad på en gång, för jag hade ju gemensam innan. Så på en gång så skrevs ju över, och sen så men på en gång, jag får ju någon sån här pension typ eller någonting.
Just det, så här.
Och det kom också in automatiskt utan att jag visste vad det var då. Jag tror inte jag visste vad det var för jag fick brevet hemma om det typ. Det var mest det liksom som skett automatiskt. Men annars är det liksom, ja, men när man har BVC-besök så måste man ju själv sitta där och berätta liksom, och alla sådana grejer.
Mm. Ja, det är mycket sånt som man inte vet.
Mm. Mycket som man kanske bara tar för givet också.
Ja. Ja, men det är verkligen det. Det har jag ju märkt liksom, att folk tar för givet att man är två. Eller att hans pappa är någonstans fast han inte är med just vid det tillfället. Eller vad som helst. Eller att man inte sörjer längre. Eller att jag inte ska sörja för att vi inte var tillsammans. Och typ sånt. Men det är liksom, ja.
Men har ni haft fortsatt fin kontakt, du och Williams familj?
Ja, det senaste året har det blivit jättestarkt och stabilt liksom. Och det är klart det är jobbigt när båda två sörjer i början och så. I början, just den sommaren jag gick bort, så var ju mycket hemma hos dem. Ja, men för det kändes fint att vi båda visste ju hur man kände liksom. Och man kunde vara ledsen där utan att, ja, man kunde få känna det man kände där liksom. Och man kunde trösta varandra och så. Och sen så, där ett halvår efter han hade gått, så flyttade jag till egen lägenhet i Västerås. Bara för att jag ville komma hemifrån och bo själv liksom. Jag kände att jag ville utveckla, alltså jag ville ju bli mamma igen liksom. Hemma så vet jag inte vad, när jag bodde hos mamma vet jag inte liksom vad som hände liksom. Jag hann inte sörja eller någonting. Men i alla fall det senaste året så har det blivit jättestarkt mellan mig och hans familj. Och det är även hans mormorfar som har jag nära kontakt med. Senast förra veckan träffades vi 3 dagar.
Mm.
Så ja, men de är jag är jättetacksam att jag har dem i alla fall.
Ja. Och att ni på något sätt kan dela William tillsammans.
Ja, men det gör vi. Vi firar ju faktiskt William på hans födelsedag och så tillsammans. Och ja, men det är mycket till, ja, men vad alla runt om känner när man vill fira tillsammans och inte. Men vi pratar ju om liksom och åker till graven tillsammans och liksom allt sånt där. Och Love fyllde i år nu förra månaden. Då fick han ju ett litet halsband som var Williams gamla. Och då hade de fixat lite kort där det stod från pappa. Och det tyckte jag var jättegulligt. Och det var ingenting jag hade alls tänkt liksom. Men det var supergulligt. Och sen fick jag blomma från dem också. För de ville gratta mig för att jag var i mamma i 5 år liksom. Mm. Så jag verkligen såhär, de hade tänkt på alla små grejer. Jag blev jätteöverraskad. Jag brukar inte bli det så ofta. Så jag blev jätteglad.
Ja. Vad fint.
Mm, jättefint.
Men tycker du att Love är lik William?
Ja. Alltså vissa stunder kan det kännas som att det är William i Love. När han pratar eller busar eller kollar på mig. Så känns det som att det verkligen är honom i. Alltså även fast jag vet att det är Love liksom. Som att William har gått in i Love några sekunder typ. Eller så. Det är jättesvårt att förklara. Men vissa stunder känns det verkligen som att han är i Love. Bara för att säga hej typ. Och sen så försvinner han igen typ.
Men hur har det varit liksom när du, de stunder när du är ledsen?
Mm.
Alltså typ ledsen på sånt vis att du grinar.
Mm.
Har Love frågat då?
Ja, alltså ja, men i början var ju så liten liksom, då kramar ju väl mest och så. Men nu är han ju så stor, han är ju 5 år. Och alltså det är inte så ofta som jag är ledsen nu framför honom, men om jag är det så är det ju okej. Och då går han ju fram till mig och typ säger, ja, mamma är ledsen och kramar mig och säger, ja, Love älskar dig, ja, Nala älskar dig, våran hund heter Nala då. Och ja, men han är jätteomtänksam och bryr sig liksom. Han bryr sig liksom, kommer och klappar och pussar och kommer liksom och bryr sig jättemycket nu. Så det är jättefint att se liksom. Han ser ju när man är ledsen och visar att han bryr sig om den då.
Mm. Och brukar han vara ledsen för att han saknar pappa eller så?
Nej, jag upplever inte att han förstår det än. Men ibland på senaste veckor så har han liksom pratat om en pappa i himlen. Eller för några veckor sedan berättade han helt plötsligt. Ja, men då sa han att jag hade tagit bild på när han och pappa hade åkt rutschkana. Och det var länge sedan och han var liten bebis då, sa han. Och då berättade han det. Jag vet inte om det är på riktigt eller om man bara hittar på liksom. Men då berättade han det. Det var första gången jag berättade någon grej där pappa så kom in i bilden liksom. Så det var jättefint. Och då var jag ute när han sa det. Så då sa jag liksom, men pappa är uppe i himlen. Han är inte här. Han bara, pappa är långt borta. Och ibland kan han liksom säga så här, men jag vill vara med pappa så här. Men det kommer ju mer nu de senaste månaderna jag märkt liksom. Och nu när han fyllde år i november så vill han åka och lägga blommor hos pappa. Men då var det klockan mycket och vi är liksom en timme till graven så kunde vi inte åka. Då sa han liksom, jo men jag vill göra det. Jag bara, men vi kan göra det imorgon liksom eller så. Så ibland så kommer det liksom på eget initiativ från hans håll. Jag tror att det kommer komma med tiden liksom. Nu när skolan börjar snart och alla andra har sin pappa där. Då kommer han ju undra, men var är min pappa? Mm. Och typ så. Och då kommer jag absolut prata om det liksom. Och liksom möta honom där.
Mm. Men känns det jobbigt att behöva bemöta det?
Alltså det kanske blir liksom som att sorgen börjar om eller någonting. Eftersom han inte har varit ledsen över det. Jag har ingen aning om hur han kommer reagera när han faktiskt förstår det. Men jag kommer ju, alltså det kommer vara jättejobbigt att säga han ledsen. Men jag kommer ju alltid göra allt för att finnas där för honom. Kommer jag vill ju alltid att jag känner att han kan vända sig till mig.
Men om du hamnar i sådana tillfällen eller situationer där du möter andra personer som inte vet vart Loves pappa är, vad brukar du säga då?
Alltså det har inte varit så många som har frågat djupt, utan då har det bara varit lite snabbt såhär. Då har jag sagt, ja men han lever inte, eller om de undrar, ja men vad har hänt? Jag bara, man gick bort i cancer för några år sedan. Men det brukar inte vara så mycket mer än så som folk frågar oftast faktiskt.
Upplever du att folk typ blir lite rädda då och inte vågar fråga?
Alltså det är jätteofta som folk bara, oj beklagar, och sen så är det inte så mycket mer med det. Och det är lite konstigt ändå tycker jag.
Mm. Vad hade du önskat att folk frågade?
Men om det är någon som man ska träffa flera gånger liksom, och det är inte bara en som man träffar snabbt liksom, så men bara prata om hur det är eller vad det var som hände eller alltså. Jag tycker inte det är jobbigt att fråga om det liksom. Då visar man bara att de vill, alltså tänker på att Lou faktiskt har en pappa fast han inte är här liksom och så.
Mm. Men hur har det varit för dig att hitta kärleken igen?
Mm.
För det måste ha varit jättesvårt när du hade kanske en bild av att vi ska bli tillsammans om kanske ett år eller så. Och så vart det ju inte så.
Nej. Men det är ju jättesvårt. Man måste ju acceptera att han kommer inte komma tillbaka. Så då försöker jag tänka att man kan känna olika kärlek till alla personer liksom. Precis som man känner olika kärlek för alla sina barn. Fast man älskar ju dem alla liksom. Jag känner ju olika kärlek till Love och för Nala och så. Och sen försöker jag tänka liksom, vi måste ju leva här nu. Och vi har faktiskt, både jag och William har pratat en gång om döden. Det är någon vi kollar på film tillsammans om. Jag kommer inte ihåg vad det var film, men då var det någon film där den ena från paret hade gått bort. Och då började vi prata om, det här var ju flera år innan, i alla fall något år innan han fick cancer, för Love fanns inte ens då. Så då sa han liksom, men du måste hitta någon ny, du får ju inte bara deppa sönder över mig och hålla kvar mig om jag skulle gå bort innan dig. Jag bara, nej men det kan jag ju inte göra, jag kan ju inte bara gå vidare och träffa någon ny då liksom, sa jag ju. Men han sa liksom, du får försöka gå vidare då liksom, sa han, minns jag. Så jag har försökt tänka på det liksom, men samtidigt är det så, jag har ju lärt mig av det där, jag måste ju leva i nuet liksom. Och samtidigt älskar jag ju kärleken, men det är ju jättesvårt det. Och man måste ju träffa rätt som förstår det där. Att jag alltid kommer ha speciell kärlek för honom fast han inte lever. Och liksom inte bli avundsjuk för det eller så, för han lever ju inte. Men han kommer ju alltid vara Loves pappa, han kommer alltid vara den jag var tillsammans med i flera år liksom, min bästa vän och allting. Man kommer alltid sörja för det och så. Så det är ju jättespeciellt det.
Ja, jag kan tänka mig.
Mm.
Och hur är det också liksom att leva med någon då som aldrig har träffat William, som är en så viktig person i ditt liv?
Ja, liksom? Alltså jag tycker det är också svårt, för jag hade ju önskat att de hade fått träffas på något vis liksom. Men han, min pojkvän Marcus har jättestor respekt för honom, och han har ju träffat hans familj och så. Så det funkar förvånansvärt bra. För jag trodde aldrig att det skulle gå så smidigt. Det är bara jag som i mitt huvud liksom. Men för alla andra så bara flyter det på liksom med det. Så det är mest jag som tänker liksom. Ja, men alltså jag tycker ju att det är ju svårt att hitta kärleken på nytt efter det. Och sen när man har barn så tidigare också. Man ska hitta någon som passar för det också.
Och samtidigt är du ju så ung så att...
Ja, alltså man har ju hela livet på sig brukar jag säga. Man vet ju inte hur mycket man har liksom. Men då brukar jag tänka liksom, jag har ju verkligen varit bra på ett dag för dag. Och det har jag gjort när jag träffade honom också. Då tänkte jag liksom, men det känns tryggt idag. Och jag känner inte att jag oroar mig eller så heller. Och då försöker jag ju följa magkänslan också. För det är det jag gjorde mycket med William också. Man följer magkänslan och liksom, man kan inte veta hur det ser ut om ett år. Eller fem år. Utan nu är jag kär och då låter jag mig själv vara det liksom. Sen så kan vad som helst hända. Och det är någonting jag också brottas med. Att jag är orolig att någonting ska hända. Eller tänker det värsta hela tiden. Eller ibland att jag liksom tar dagarna för mycket allvar eller så. Tänker för mycket, men det kanske inte finns nästa jul eller typ sånt där. Liksom. Man ska ju tänka på det, men det ska man inte ta livet för givet. Liksom. Så det, jag tänker fortfarande mycket på det. Liksom. Jag tar verkligen vara på all tid som jag har. Mycket med Love liksom, och ja, men på alla sätt liksom, tar jag vara på det som jag har tillsammans. Och Love är ju allra viktigaste, så han tar ju verkligen vara på.
Men är du orolig för att någonting ska hända? Till exempel Love eller...
Ja, så Love har ju varit orolig för jättemycket. Om jag är rädd att han ska bli sjuk. Eller han ska få cancer. Eller... Alltså han är ju liksom min livskraft. Det är ju Nala också som jag köpte då för ett år sedan. För att jag skulle må bättre. För att jag kände verkligen att vi var... Alltså det var så ensamt. För jag visste ju att William skulle vara där liksom med Love. Så det var ju ensam bara mig och Love. Så då köpte jag ju sen Nala. Så de två är ju alltid så här, om någon skulle lämna dem, då skulle jag liksom fallera. Men så länge jag har dem så måste jag ändå ta. Ja, de är ju min anledning att jag måste leva. Jag måste ju ta med dem alla år och så.
Mm. Men vad tänker du händer när man dör?
Oj, vad svårt. Alltså jag försöker ju tänka att det inte bara är helt svart liksom. För jag har ju tänkt, alltså i mig har jag ju känt ibland att jag är inte ensam, eller typ den marsen också, att det är någon ser på mig och styra liksom. Och så. Så jag tänker mig att han finns ju här någonstans på något sätt liksom. Ibland kan jag, om det är någonting som är jättejobbigt, då kan jag sitta och tänka och hoppas att han sitter bredvid mig och hjälper mig så att det ska gå bra den här gången eller sådär. Så att det ska inte bara vara svart efter det, men samtidigt tror jag inte på Gud eller något sånt där liksom. Men någonting är det ju, för att han kan inte bara försvinna. För jag tycker det är sjukt att ett liv bara kan avslutas bara sådär. Alltså nu har ju liksom han gått bort för att han varit sjuk. Men man kan ju bara gå med någon så är ett liv slut. Och det tycker jag är helt sjukt. Och det tycker jag är läskigt också. För någon kan ju bara råka göra det med Love eller alltså olycka på stan eller vad som helst. Så är det slut liksom. Det behöver inte vara att man är sjuk i ett halvår liksom. Även fast det gick snabbt på honom. Så det kan hända vad som helst liksom. Mm. Så det är ju min största mardröm att någonting plötsligt ska hända liksom.
Ja.
Man vet ju inte vad livet har för svängar.
På gott och ont.
Ja, precis. Mm.
Mm. Kan du bli arg på William? För att han inte liksom
är. Nej. Alltså jag har inte blivit det någon gång, tror jag. Alltså det är klart att man var osams när han levde liksom och så. Men alltså nu kan jag kan inte bli arg på någonting. Alltså det är mer så att jag önskar att han... Att jag vill komma och säga då att han liksom, det kunde ju inte han styra över liksom, om han inte orkar med så gjorde han ju liksom inte det. Men arg kan jag inte bli. Alltså vissa kanske tänker att jag skulle bli arg för att vi inte har pratat någonting om livet efter, för att han borde ändå känt hur sjuk han var typ. Men det är inte någonting jag har känt att jag ska vara arg på för det, för jag vet ju själv att man inte förstår för det inte för sent. Och ja, då är det liksom, finns inget att vara arg för tycker jag.
Men fick du vara med och ta de här besluten kring till exempel graven och sådär?
Mm. Efter han gick bort fick jag ju vara med. Jag fick ju inte vara med så mycket just när han var sjuk och träffa läkare och typ sånt. För jag gick ju gymnasiet då hela tiden. Så då var jag inte med. Hade jag varit med då kanske jag hade förstått lite mer vad det är som sker liksom. Men därefter så fick jag vara med och bestämma kring begravningen då. Vart han skulle ha sin gravplats och så. Så det var ändå ganska skönt.
Det förstår jag. Mm. Ja, för jag tänker att även om det var Williams föräldrar så har ju du Williams barn.
Precis.
Så det är en jättespeciell situation verkligen.
Ja, det är det. Men jag är glad att jag fick vara med då i alla fall och bestämma och liksom vara delaktig därefter. Även om jag önskar att vara delaktig liksom innan för att förstå mig, men det är liksom, det är ju sånt man inte pratar om liksom. Och tänker, alltså jag fallde väl bort mellan stolarna eller någonting där, antar jag. Som vi var inte tillsammans och jag är ju liksom inte, jag är inte hans fru, man är inte gift, eller jag är ju inte liksom hans förälder eller någonting. Då blir det så här, men hon klarar sig kanske, tänker väl folk. Men man gör ju inte det, i alla fall inte jag. För jag låg ju liksom, jag var hemma varje kväll och grät, men det hade ju ingen annan typ av aning om, antar jag.
Hade ni mycket sms-kontakt, du och William?
Ja, det hade vi. Det var ju lite mindre på slutet när han inte mådde så bra. Så då brukade jag höra av mig till hans mamma och fråga hur det var ibland. Mm.
Men upplevde du att han sa mycket av så här saker som han ville ha sagt till dig?
Eller? Nej, alltså ingen av oss förstod ju liksom. Det var ju där när vi träffade sista gången på midsommar. Det var ju bara en vecka innan, tror jag, eller någonting. Då började han ju där med att han är tacksam att Lova har mig. Och just mig som mamma, typ. Men sen var det inte så mycket mer vi pratade. Alltså, vi inte pratade alls om det. Det är det jag tycker är jobbigt också. För att ingen av oss pratade om livet efter på något sätt. Det enda som William pratade lite om önskemål kring begravningen. Men det var inte mycket liksom. Det var ju ingenting liksom kring oss. Det är liksom där den där natten som flera veckor när jag låg och tänkte där liksom. Så kom jag på så himla mycket jag ville prata om eller fråga eller göra liksom. Och ge världens längsta kram eller liksom vad som helst. Men det var liksom för sent då.
Men har du någon gång känt att du ångrade att ni gjorde slut?
Ja, alltså ibland. Men samtidigt känner jag hade ju inte kunnat ta mig igen. Det hade varit ännu jobbigare om vi var tillsammans. Då hade jag varit mer tätt inpå. Jag hade nog inte kunnat slutföra gymnasiet då. För nu var jag ändå tvungen att ta hand om Love liksom. Det var ju mitt fokus det här halvåret. Och att jag skulle ta studenten. Och då var han ju inte så allvarligt sjuk heller. För ändå när jag hade tagit studenten som jag förstod det liksom. Men alltså ibland kan jag ju göra det. Men jag hade ju varit mer förkrossad efteråt, tror jag. Men jag hade liksom inte, det hade varit svårare att gå vidare än fast det varit nu också. Så hade det varit ännu svårare, tror jag.
Är det någonting som du, utöver det som vi har pratat om, som du känner att du har saknat i form av bemötande av andra?
Om du vill prata, alltså eftersom han inte dog plötsligt, eftersom det var cancer och visste någon månad innan att det var obotlig cancer. Nu vill jag prata om det, vad det faktiskt innebär. Vad döden innebär. Vad det innebär för mig som kommer bli själv med Love. Typ sånt. För det gjorde det inte någonting alls. Det var liksom mer, jag hade en kompis som kom hem till mig emellanåt och hon hade förlorat hennes pappa, så hon hade lite förståelse för det. Hon var ju den som peppade mig att åka in då på natten vid sjukhuset och sa liksom att det var allvarligt. För jag förstod inte det själv. Så det är liksom mycket så här. Jag önskar bara att folk hade pratat om det i skolan eller vad som helst. Liksom, att det pratats mer om. För jag förstod absolut ingenting förrän det var för sent.
Och du hade ju aldrig upplevt cancer så på nära håll.
Nej, alltså mamma har ju någon kompis som oberättade av cancer. Men hon överlevde ju det. Och då fick jag bara höra om det. Jag träffade ju inte henne eller så. Så jag hade aldrig haft närkontakt med det eller döden eller något sånt. Det enda var ju då min kompis pappa som hade gått bort. Men det var liksom när vi gick i femman, så då förstod man inte heller så mycket. Och ja, men det pratas inte om liksom. Då förstår man inte om man inte pratar och försöker få förståelse för det.
Nej. Men du nämnde ju där också nu, när Lope hade fyllt år.
Mm.
Att William ändå har varit inkluderad och så. Mm. Men brukar ni göra någonting annat vid olika högtider och så?
För att ja, just nu när han har fyllt år så har vi åkt hem till hans familj. Och nu senast så då hade vi liksom fika. Vi fikade med allt det som han brukar tycka om. Och bara då bjuder de liksom in ja, men hans och morfar och så. Och bara är med varandra liksom. I början bodde jag i samma stad och samma ort som själva graven är på. Nu så har jag inte, sen det, alltså det var bara första månaderna. Sen bodde jag inte på samma stad som graven är på. Så då var jag liksom inte, kunde inte komma och besöka på samma sätt som jag hade velat liksom. Men nu så har jag ändå kökort. Nu försöker jag liksom åka dit om det är jul eller Halloween. Typ när det är årsdag på att han skulle gå bort då. Sånt och tända ljus vid graven eller så gör vi minneslunden och typ så. Ibland så brukar jag laga mat utifrån hans recept som han gett till mig eller hans familj liksom, som han brukar tycka om att laga och tänker lite extra mycket på honom då.
Vad hade han för favoritmat?
Det är en kyckling med ris som är jättegod och det är typ något recept som inte finns på internet ens heller. Så jag får ju alltid, ibland glömmer jag bort det, för jag smsar hans mamma och frågar. Men du, vad har det för recept typ? Och sen så var det någon med potatis och sen har han gjort hemmagjord sås som var jättegod. Och någon köttfärsbiff. Och de här maträtterna gjorde han mycket när jag var gravid. Så jag fick ju krävins på det. Så om jag blir sugen på det ibland så kommer jag verkligen ihåg hur det smakar. Så då brukar jag ställa mig och laga det. Så då ibland får jag säga att jag saknar liksom. Ja, men han lagade ofta det då när jag var gravid. Och, det var ju de två maträtter man kom ihåg som han ofta lagade till mig.
Mm. Och du pratade ju lite i början när vi började spela in om att William var din livskärlek och du kunde liksom inte se dig skaffa fler barn med någon annan eller gifta eller så.
Mm.
Hur känns det idag? Ser det annorlunda ut?
Alltså, han kommer nog alltid vara mitt livs stora kärlek. För jag träffade den så ung. Liksom, och vi växte tillsammans, vi har lovet tillsammans. Och han kommer alltid ha den platsen. Liksom. Sen kommer jag ju, nu har jag ju träffat en ny kärlek. Och så, men han kommer ju liksom alltid vara, precis som man har olycka som man har varit tillsammans med. Liksom. Han kommer ju aldrig vara någon som jag glömmer bort. Eller någon kan ersätta. Eller så. Sen är det ju, nu är jag ju verkligen förlovad eller har planer på att skaffa fler barn. Så jag tycker det är jättesvårt, just de där stora, större delarna tycker jag är jättesvårt fortfarande. För liksom, vi hade ju ändå planerat att vi skulle skaffa syskon till Ove typ efter 1,5 år, något sånt. Alltså inte jättesent. Och nu är Love 5 och har inga syskon. Och jag tycker det är jättejobbigt för alla andra som vill lära känna när Love bebis som var gravid samtidigt har ju skaffat fler barn. Och flera har ju typ 2 syskon liksom. Och så står jag där och visst, jag hittar kärleken nu nyligen, men det är fortfarande, jag har inte stressat fram någonting. Men jag tycker fortfarande jobbigt att alla andra liksom, de kanske också har träffat kärlek på nytt, men de har ju fortfarande, jag känner ju ingen, det är ju ganska många lärare känna som var gravida samtidigt, unga och så. Men jag känner ju ingen längre som liksom ens har barn. Alla har ju skaffat fler barn. Och jag hade ju gärna gjort det, men ja, sen har jag varit singel flera år och det är inget jag gör lätt på liksom.
Mm.
Så det tycker jag också, det är en känslig grej, för det är någonting jag verkligen har haft. Det är min största önskan liksom, att jag vill ha syskon till Ove liksom. Det var ju någon som var jättejobbigt. Speciellt när jag var singel ibland, då har jag liksom känt så här, men kommer man aldrig få syskon liksom, och det kommer ännu jobbigare, för då är det bara han och jag, och det är jättemysigt, men liksom, vår största önskan var alltid att han skulle få syskon. Och det kommer ju aldrig gå för med honom liksom, han kommer ju alltid bara få halvsyskon. Om man nu får några syskon, det vet man ju inte. För det är inget man kan ta för givet heller att det går. Men det är liksom, det är jobbigt för folk ställer den frågan hur som helst. När ska han få syskon? Och hade jag fått bestämma hade jag redan haft fler syskon. Men det går ju inte att bestämma.
Nej. Nej, som du säger så helsyskon går ju inte.
Nej. Men det går ju liksom med halvsyskon, men det är fortfarande ganska nyligen jag träffade honom liksom. Och det är inget jag kastar mig in i liksom. För då ska det verkligen vara bra. Men samtidigt är det jobbigt när man trotsar med att det är en största önskan. Och jag har liksom önskat det nu i 4 år typ. Det är det enda jag ville ha. Så det är jättejobbigt när alla andra bli gravida här och där. Och det är visst, det är enkelt att bli gravid för vissa liksom. Men jag, där när jag var singel liksom, jag har ju inte ens någon att bli gravid med. Och då har ju folk tyckt att jag har haft inte fått känna så. Att jag inte, men inte att jag får känna att jag har varit liksom, jag liksom funderar på att skaffa barn på egen hand också då. Jag känner liksom, jag blev ju stark i min mammaroll eftersom vi var själva så himla länge. Så ett tag var jag ju inne på att skaffa barn på egen hand på något vis. För det var ju verkligen en sån stor önskan.
Mm. Ja, jag kan tänka mig att folk har väldigt mycket förutfattade meningar.
Mm.
Även för att du är ung också.
Exakt. Men jag växte ju verkligen i mig själv liksom, för jag hade ju inget annat val än att ta hand om mig själv och Love själv. Det var liksom där när William var sjuk, då var det ju bara jag och Love. Och jag fick besöka min kompis ibland, men jag var ju själv i sorgen. Innan han, alltså jag grät ju mer innan han gick bort för att jag sörjde att han var sjuk liksom. Men då förstod jag ju inte allvarligt det var liksom. Jag var ju tvungen att vara själv i allt.
Har du kontakt med många gemensamma vänner och bekanta som ni umgicks med tillsammans?
Ja, så vi har ju lite kontakt då och då, men det är ju, man växer ju på olika sätt. Och sen när alla andra har skaffat syskon till sina barn så, eller vissa har ju gått isär med deras partner men träffat ny och skaffat nytt barn, eller fler barn. Och det blir liksom så här, man är ju på olika plan för dem. Blir gravida och hamnar i bebissidan, men jag är här med ett stort barn bara. Så vi har ju kontakt då och då. Jag träffar ju vissa ibland, men det är ju inte på samma grej. Man är ju inte på samma plan i livet liksom. Och många, eller alltså alla de har antingen deras pappa eller barns pappa som de är tillsammans med, eller så lever de i alla fall. Så man, barnen kan ju träffa dem, så det är inte på samma sätt ändå liksom.
Mm. Tycker du att det är jobbigt att träffa dem?
Nej, alltså det är inte jobbigt inte. Det är mest där. Men att det känns som att alla andra inne skaffar 100 barn emellan liksom. Och jag har ingen aning om det ens kommer hända att Love får syskon liksom. Det var det. Vi hade ju planer på när vi skulle försöka till Love, men det var ju liksom, han fick ju cancer sen och allt det där liksom. Så, ja.
Mm. Men har du kunnat träffa någon annan som har förlorat sin partner tidigt också?
Nej, det tror jag inte att jag har. Det är inget jag kommer på.
Nej, alltså det är ju inte vanligt, men jag tänker att det kanske hade varit skönt att kunna prata med någon som...
Ja, och sen eftersom jag är ung också, det finns ju säkert mammor som är äldre som kanske har förlorat sitt barns pappa eller så. Men jag tror inte jag har träffat någon, om jag frågar. Men jag tror inte det. Men det hade ju varit om man hade fått gemenskap i det.
Mm. Jag tänker, du är ju ganska stor, alltså många följare på Instagram och sådär. Är det många som hör av sig till dig där och liksom pratar med dig om deras förluster och så?
Ja, så det var ju många gånger allt ifrån efter de har gått bort, eller om det är någon som precis har fått besked att någon de känner har fått cancer. Det är till exempel en familj som jag fått det för något år sedan. De hade förlorat deras bebis, så då fotade jag dem. Ja, men det var mamma och pappa och sen deras syskon som levde och sen bebisen i himlen som fick vara med i form av ett fotografi bredvid. Och den familjen kände ju jättemycket för att man kunde relatera i förlusten. Det är enda fotografi jag haft där man kan relatera i sorg liksom. Och då man fotar någon så pratar man ju mycket också. Man fotar ju bara inte liksom, man får ju en kontakt med dem liksom. Och sen de kände jättemycket mer för sen nu för ett år sedan så fick hennes sambo då cancer. Och då skrev hon till mig. Och liksom, jag kände jättemycket för dem då. Fast jag bara hade träffat dem när vi fotade då. Men det är ju så hemskt att det ska hända folk runt om också. Och jag försöker göra mitt bästa med liksom att stötta dem. Och det bästa jag kommer ha liksom i mig hela tiden är att prata om det. Försöka förstå. För gör man inte det så blir det bara tuffare sen. Det är ju ändå jag ångrar liksom att jag inte förstod. Men jag kunde inte göra mer då liksom. Jag visste inte liksom. Nu bara liksom, ja men försök prata om det. Och försök förstå vad det som sker. Eller, ja.
Att våga prata om det som man är så rädd för.
Ja, jag får ofta frågor också från folk som har närstående. Som har förlorat någon. Och då brukar jag säga, men fråga den personen hur den vill ha det. För alla kanske inte vill ha det som mig liksom. Ja, men fråga om den vill prata om det eller om den bara vill ha en kram eller så. Men fråga hur personen vill ha. Men det kan ju vara allt ifrån att man vill ha en kram eller att man vill ha hjälp med maten. Eller att man vill att man pratar om det. Eller att man vill att man inte alls pratar om det liksom. Alla har ju på olika sätt vad man önskar liksom.
Ja, det stämmer verkligen.
Mm.
Så viktigt.
Ja, det är ju den man ska möta som man ska fråga då. Så det är bara mot att ta steget och fråga man vill göra liksom. För då öppnas det upp för den personen. Ja, men den personen bryr sig verkligen om och vi vet hur jag vill ha det. Vad jag önskar liksom.
Mm. Ja, tack för att du hjälper till att ta bort det tabubelagda kring sorg.
Och tack till er tycker jag. För ni gör ju också det.
Mm. Ja, vi försöker. Jag tänkte, du jobbar ju som fotograf. Gjorde du det när William också var med? Hade du det fotot intresse?
Ja, då? Jag har fotointresse sedan jag gick i 7:an skulle jag säga. Eller 6:an till och med. Så det är jättelänge jag har haft det intresset. Och det har alltid varit någonting jag också haft driv i. Och som fått mig att må bättre. Så det har liksom varit något intresse. För att jag har ju alltid haft en mål att jag ska jobba som fotograf. Sen vad det är exakt inom eller på vilket sätt. Det har inte varit något mer. Men jag vet att jag vill jobba som fotograf och vara egen. Liksom, för det, jag mår ju bra att vara kreativ. Så när jag gick i 3:an då i gymnasiet. Innan han hade gått då. Så sa, jag gick i gymnasiet för med en fotoinriktning där. Då sa min fotolärare. För först skulle jag få be det för mig. För jag i skolan brydde mig inte om de andra ämnena. Då hade jag nästan bara godkänt allting. Men just foto ville jag verkligen ha bra betyg i. För det var ju verkligen det jag brann för. Så då skulle jag först få be i slutbetyg. Men sen så tog han och pratade med mig. Och då sa jag liksom så här. Ja, men om jag inte jobbar med foto. Som innan fotograf i framtiden vet jag inte vad jag är. Då har jag tappat bort mig själv. Och sen så efter ett tag kallar han in mig igen. Bara, vet du vad, det får jag ett A för att jag så, som drivkraft inom det typ. Så jag har alltid hållit fast i det. Även fast ibland så har det gått upp och ner. Man har inte alltid liksom, orkat upp kameran. Men det har alltid varit någon grej i det. För att bilder och videos allt man har i slutändan. Om vem som helst går bort i livet. Man vet ju inte. Så det är allt man har. Man kan kolla tillbaka på det om man glömmer bort själv. Så har man ju alltid det att kolla tillbaka på.
Mm. Det har ju vi också pratat om.
Mm.
Att man ångrar att man inte tog ännu fler bilder. Ja. Och filmade ännu mer. Och det är ju det som man alltid kommer tänka på.
Mm.
Det spelar ingen roll liksom hur mycket man har. Så är det ändå typ nästan för lite.
Ja. Men det kan jag också känna. Även fast jag liksom hade mängder med bilder och videos så känner man ändå att man vill ha mer. Men det är ändå bra att man tänker på om man vill ta bilder och videos. Även fast då kanske det är så konstigt liksom. Eller om det är sjukt barn eller så. Så kanske det är konstigt. Men efterhand kommer man vara tacksam för att det är allt man har. För kanske när man är äldre sen och glömmer bort. Så har man ju alltid det. Så kan man ju veta det minnas ändå på något vis.
Mm. Men sitter du inne på några bra tips om vad man ska göra med alla sina bilder som man har tagit och som man har på telefonen eller datorn?
Ja, alltså skaffa en hårddisk. Jag har tänkt, jag har inte sorterat, jag har ju hårddisk men jag har inte sorterat upp allting. Men jag har tänkt att skaffa en hårddisk. Det finns ju typ med 1000 terabyte eller 2 terabyte eller 1 terabyte som man kan skaffa. Och då får det plats med jättemycket. Och så jag har tänkt att för över allt som har med William att göra. På en hårddisk. Och sen så viktigt att ha en backup på det. På en annan plats. Ifall att det börjar brinna. För att den försvinner, går sönder eller vad som helst. Så jag försöker i alla fall. Jag ska ju fixa det. Men nu har jag försökt ha lite de viktiga bilderna på lite olika ställen. Ifall att någonting försvinner eller går sönder eller någonting. Man vet ju inte liksom. Och då, eller skriva ut lite som har bilder också.
Har du mycket bilder framkallade och så hemma?
Hemma har jag inte framkallat så mycket faktiskt. Det är mer att jag sitter och kollar på telefonen. Sen så har jag tyckt varit lite jobbigt ibland att kolla tillbaka. För då inser jag liksom att det är min verklighet och det är inte bara en mardröm. Liksom, som jag har känt ibland när man har drömt och tror att man ska vakna upp i mardrömmen. Men jag har ju många bilder som jag kollar tillbaka på. Liksom, och visar Love ibland. Jag har något fotalbum med honom. Och ska fixa något nytt också. Så nu när jag är äldre så han ska förstå mer också.
Mm. Mm. Ester har faktiskt börjat vilja kolla mycket i fotalbum som vi har gjort på Ture. Och det är jättekul att ha
det.
Istället för att scrolla bara. Precis. I kameran.
Det är ju verkligen kul värt att sitta och kolla i. Speciellt för barnen också. Det är lätt att sitta och kolla i dem och fråga vad är det här eller vad har man gjort här. Och då sitter ju barnen och berättar om bilderna också.
Mm. Har du mycket bilder på Love och William tillsammans?
Ja, jag har ju väldigt mycket. Från vår första sommar tillsammans. Där har jag väldigt mycket. Men sen har jag inte så mycket från det här halvåret. När han var sjuk. Och då önskar jag att jag tog lite mer bilder. För det är det som är så suddigt. För att jag minns ju inte så mycket då liksom. Så jag har ju några enstaka som betyder jättemycket. Jag har någon video när Love precis lärt sig gå. Och vi har besökt honom då efter han hade opererat sig. Opererat bort tarmarna då. Då skulle han visa pappa stolt att han precis har lärt sig gå. Det var första gången han fick se det då. Så där är någon video. Sen är jag någon bild från midsommar där när han var sjuk då. Eller man ser att han är sjuk liksom. Och sen så har jag någon bild när vi säger hej då till honom på dödsbädden, som jag bara min kompis då också. Men när jag kollar på honom liksom, det är jättesvårt att koppla ihop liksom att det är, för det är fortfarande ibland så här, det känns som att den friska William som liksom lever någonstans, men inte här liksom. Och den sjuka William förstår ju att den är död, för att jag såg ju han liksom vara där. Men jag är jättesvårt att koppla ihop att samma person. Mm. Eftersom det gick så snabbt och jag inte träffade han då på någon vecka, så jag precis såg han hur sådär liksom. Vad hände med den friska William liksom? Man kan ju inte prata nog om att det ska pratas om liksom, på alla sätt. För att annars förstår man inte. Och jag vill inte att andra ska hamna i den sitsen att de förstår när det är för sent. För det är hemskt. Det är liksom, ja, jag vet inte än idag om jag har bearbetat allting liksom. För att det är först nu när jag går igenom allting som man börjar förstå vad det innebär, vad det har hänt när man hör andra gå igenom döden. Om man får vara utomstående till det. Och man förstår, okej, det är också min verklighet. Det är inte bara en mardröm. Eller det är inte bara dem det drabbar. Det har också drabbat mig.
Ja, för ibland kan man faktiskt glömma bort det.
Mm.
Ja, vi såg att du var med på en jättefin begravning här nyligen också. Och fotade.
Ja. Och det, då erbjöd du mig. För jag tänkte jättelänge. Ska jag göra eller inte? För det är ganska tabu att fota sörjande människor och så. Men sen så, jag tänkte bara, jag frågar bara, för att jag hade ju velat ha bilder och videos. Så frågar jag bara om de skulle vilja ha fotograf, så finns jag här. Annars så är det okej om de säger att de inte vill ha det. Men hon blev jätteglad, så då ställde jag upp. Och det är ju jättefint, men det är jättesorgligt också. Och se liksom alla andra sörja för Ilse och den där lilla kistan, att det är någon där i. Det är helt sjukt, så nu är man ju liksom medveten om man själv har gått igenom det också. Det är så himla orättvist. Jag kände så mycket för dem. Det ska ju inte hända. Man ska inte, alltså, döden är så grym ibland när det sker från ingenstans. Och ja, då vill jag liksom ändå kunna finnas där på något sätt som jag kunde liksom. Och det är ju speciellt att fota med folk som sörjer också. Men de vill ju att jag skulle fota alla ögonblick som kommer. Så då fick jag ju utmana mig själv liksom, att verkligen göra det ändå. Och jag skulle bara uppfylla det som de själva ville. Och det blev jättefint när man kom tillbaka på det. Det är ju tufft där. Och nu när jag har suttit hemma idag också, det sker lite. Så det är ju supertufft att kolla på det liksom. Men det är ju samtidigt fint då. För dem att kolla tillbaka på och se vilken gemensamhet det var. Hur många det var som fanns där för dem och brydde sig. Och alla kände ju med dem. Och verkligen gjorde det.
Mm. Vi hade fotograf på våran, eller på Sallys begravning. Mm. Det betyder jättemycket.
Mm.
Jag tror det är smart också, för att man själv är väl inte riktigt i det stadiet att man kanske tänker på att ta så mycket bilder.
Nej, man är inte, det känns som att man knappt är närvarande själv faktiskt.
Jag gjorde inte ens det. Jag som fotograf liksom fotar allting. Allt ifrån vad jag äter, liksom allt ska jag fota. Men jag har ju typ 3 stycken bilder därifrån kanske.
Mm.
För jag tänkte inte alls på det liksom. Jag var ju så, just där vid, ja, men där han gick bort också, så var jag så mycket, jag hamnade i en bubbla utanför mig själv. Så det var som att jag såg mig själv i tredje perspektiv i flera veckor. Och då så fanns det ju inte kamera för mig heller. Det var liksom, jag såg allt från ett annat håll och det var verkligen, jag var inte här. Jag var liksom någon annanstans och kollade ner på mig själv. Allt bara skedde liksom. Det var som att det hände någon annan, jag såg på en film typ liksom. Så jag är verkligen inte närvarande, och då hade det varit fint att ha bilder från det liksom, som man kan gå tillbaka på.
Verkligen.
Men det har vi också pratat om i många avsnitt med andra poddgäster också, att det är ju många, och även vi som även tog bilder på våra barn när de var döda.
Mm.
Och det kan ju också vara lite så här märkligt och konstigt, men också jätteviktigt. Väldigt blandat. Antingen så kollar man aldrig på dem, eller så gör man det.
Men då har man dem.
Exakt. Precis.
Ja, det är faktiskt jätteskönt. Jag har ju min mamma tog väldigt mycket bilder på Sally när hon låg i kistan. Mm. Och de bilderna vill ju inte jag ha på min telefon, för jag vill liksom inte råka snubbla över dem. Nej. Men det är jätteskönt att de finns där ifall att jag skulle vilja se dem.
Vad fint.
Mm. Mm. Så jag tänker det, de som lyssnar på det här avsnittet som kanske vet att de kommer förlora någon.
Mm. Liksom eller om man hamnar där och helt plötsligt då kommer på att man lyssnar på det här någon gång.
Mm. Så ta hellre för mycket än för lite bilder.
Ja, men verkligen.
Ja, innan vi brukar avsluta våra poddavsnitt så brukar vi alltid fråga våra gäster hur de äger sin sorg.
Mm.
Så då undrar ju vi hur du äger din sorg.
Ja, men jag tror att, att jag verkligen försöker prata om det. Men även det som jag gjort nu på senaste, att liksom fotografera. Vad finns där för andra liksom? Men det är verkligen jätteviktigt det där med att prata och liksom ta bilder och så. Men sen liksom har det verkligen varit att man måste... Ja, men jag har verkligen börjat äga min sorg i form att visa för Love att det är okej att vara ledsen oavsett när det händer. Och det är okej att tycka, men om han skulle bli arg över det, han får ju känna och tycka precis vad han vill. Och det är någonting jag försöker verkligen nu liksom med, du får vara ledsen och sörja eller vara arg eller precis vad du vill. Så det tycker jag verkligen är viktigt, så det har jag försökt med ända sedan han var 1,5 fast han inte förstod någonting. Så det är liksom verkligen att han ska få känna precis som jag vill. Och precis jag också. Som jag skulle bli ledsen när jag sitter på tunnelbanan så är det okej liksom.
Mm. Vad viktigt.
Mm.
Jag kom på att jag glömde fråga en grej som vi pratade om i början.
Ja.
Det var när du berättade att du och William hade nästan samma tecken för ert namn. Bestämmer man tecknet själv?
Ja, gör man. Man bestämmer ju själv. Och ja, en annan som jag kände förut gav mig mitt tecken. För jag var inte så erfaren för att jag blev hörselskadad ganska sent. Så det är liksom någon annan som bestämde mitt tecken. Med hans tror jag också att det var hans mamma som bestämde det. Som man fick det när han var ganska liten. Så vi hade ju det så långt innan. Så det känns ju väldigt mycket ödesbestämt. Typ att vi skulle träffa varandra. Och så. För jag la ju märket han då för att vi hade samma persontecken. Annars hade jag kanske tänkt på det så mycket. Men jag tänkte ju på det flera gånger efter det här. Att det var någonting. Varför har vi samma persontecken typ?
Mm. Skulle du vilja visa oss?
Det här är Emma. Och sen William är här uppe. Så det är lite samma. Om man gör snabbt liksom så är det typ samma. Så då gör man Emma så här. Och sen William är här uppe då. Och han hade så här för att han hade lite djupare här mellan läpparna. Och en person gav mig det här för att hon tyckte att jag var liten och söt. Och det betyder liten och söt det här.
Ah.
Så det är olika innebörd men det är... Våra gör på samma sätt. Mm. Så det är lite komiskt och sjukt att det är i princip samma. Om man gör snabbt.
Mm. Ja. Oh, fint.
Mm.
Och alla som lyssnar har ju ingen aning om vad du visar. Men nej. Emma var nere på hakan med fingret. Och William upp över läppen. Eller just era personliga då.
Mm.
Mm.
Det har varit jättefint att få prata med dig Emma. Det har varit jättefint att få höra om William.
Mm.
Och om Love.
Mm. Mm.
Snälla.
Tack själva.
Tack.